When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av idéhistorikern och författaren Johan Sundén. Vi kommer tala om hans senaste rapport, När teologi blev 68-ideologi, etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982. Har du någonsin undrat varför Svenska kyrkan är så fientlig mot Israel? För i så fall är Johan Sundén expert på det. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också bra att donera via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Tack så mycket. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Du som beställt ett signerat förhandsexemplar bör ha fått det i din hand denna vecka eller kommande. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med YouTubern Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet Deliberators och är en bokturné. Jag kommer alltså inte att göra stand-up utan prata om Det här är en svensk tiger och kanske lite om rättegången mot mig, alltså processen mot Aron F. Henrik kommer tala om sin bok Frihetligt självförsvar som liksom Det här är en svensk tiger ges ut på Samistad förlag. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om Det här är en svensk tiger ska det bli roligt att få möta dig som köpt ett exemplar och kanske vill få det signerat. Oavsett vad du har för anledning att dyka upp vore det roligt om du kom och gjorde oss sällskap. Vi kommer vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober, i Linköping på The Crypt den 27 oktober. I Stockholm på Skalateatern den 2 november och där är det redan nästan slutsålt så vi kommer nog att boka ett datum till på Skalateatern. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron Salong och Scen, Harris ovanvåning. Den 10 november i Göteborg på Valand och den 11 november i Malmö på Slakthuset. Och biljetter finner du på deliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Johan Sundén är docent i idéhistoria från Lunds universitet och undervisar på högskolan i Borås. Han är författare till ett stort antal böcker, däribland 68-kyrkan, svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989, som jag hoppas få tillfälle att prata mer med Johan om vid ett senare tillfälle. I det här avsnittet ska det dock handla om Svenska kyrkans inställning till Israel, rapporten När teologi blev 68 ideologi, etableringen av en Israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982 är utgiven på Clapham-institutet och går att ladda ner från deras hemsida, som du i vanlig ordning finner länkar till på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Ett utmärkt sätt att sprida kunskapen till vänner och bekanta vars åsikter baseras mer på känsla än förnuft. Det blir ett samtal om kultur, politik och religion. Med de orden presenterar jag Johan Sundén. Njut. Hjärtligt välkommen ska du vara, Johan Sundén, till Dekonstruktiv kritik.
Tack så hjärtligt. Vad roligt att få vara här och förstärka min profil som akademisk enfant terrible.
Är det så folk uppfattar dig?
Yes, jag uppträder ju i lite okonventionella sammanhang ibland i Access, TV-Access-magasin och till och med en del väckelsekristna webb-tv-program har jag varit med, och det är kanske inte alltid helt komilfå i den akademiska världen. Den präglas ganska mycket av åsiktskorridorsmentalitet.
Jag är väl medveten, smärtsamt väl medveten om det kan man säga, Johan. Men nu förekom du mig lite, för jag brukar ju inleda de här avsnitten med den generella frågan: vem är du? Eftersom jag vill låta dig definiera dig själv. Så vi kan väl börja där. Du är alltså ett akademins enfant terrible, men kanske någonting mer än så också.
Ja, det är alltså, om vi ska vara väldigt formella, så är jag docent i det och lärdomshistoria. Och jag är verksam idag i två miljöer, dels på Bibliotekshögskolan och dels på Akademin för polisiärt arbete. Så jag brukar ibland haft skämtsamt halv på allvar och säga att jag är lektor i böcker och batong. Men jag har också bedrivit mycket kyrkohistoriskt inriktad forskning.
Ja, men innan vi går vidare till det, för det är ju i princip vad hela det här programmet kommer att handla om sen. Så biblioteksutbildningen, vad är det du lär de blivande lexiograferna?
Ja, precis. Framförallt så sysslar jag med dem med historiskt inriktade ämnen. Bibliotekshistoria, för poliserna då blir det polishistoria, men sen också universitetshistoria, vetenskapshistoria, den typen av inriktningar är det på de utbildningsinsatser jag gör. Ska bara lägga till det sen också, utöver det där formella, tråkiga akademiska, så ja, jag har då författat 5 monografier, åtskilliga antologibidrag och så. Och till sammanhanget kan väl också nämnas att jag är praktiserande katolik. Naturligtvis också en position som är ganska ovanlig och bitvis obekväm att inta i den akademiska världen.
Var det något du föddes till, eller är det något du har börjat identifiera dig som?
Nej, jag är konvertit, som de flesta andra svenska katoliker, som jag konverterade för 15 år sedan ungefär.
Jag beklagar att säga det, men du ska veta att min första reaktion när någon säger att de är katolik, det är att jag tänker på Monty Python-sketchen Nobody Expects the Spanish Inquisition.
Ja, det kan jag bjuda på.
Ja, så man kan säga att du har alltså fokuserat på idéhistoria i ditt liv och koncentrerat dig på religionens plats i idéhistorien.
Ja, jag är ganska ovanlig som idéhistoriker, för att jag sysslar mycket just med religiösa idéer. Det har gjorts en sammanställning över alla doktorsavhandlingar som lagts fram i ämnet faktiskt i Sverige, och då ser man ju att politisk idéhistoria, teknisk idéhistoria, pedagogikens idéhistoria, det är några discipliner som står starka, men religiösa idéer är ganska få idéhistoriker som har ägnat sig åt, märkligt nog, för att merparten tankar som mänskligheten har tänkt under sin vandring här på jorden är ju faktiskt religiösa. Och det är en vanföreställning som jag har jobbat ganska mycket med, att bara för att vi lever i ett sekulariserat samhälle så föreställer sig människor då att kyrka och religion inte längre har betydelse för samhällsdebatten, vilket jag menar att det har den i högsta grad, och det är något som jag försöker visa i min forskning. Sen ett annat viktigt tema, och det går, som delvis går in i det första, det är att jag har sysslat mycket med 68-vänsterns idéer, och det är både då med kyrklig inriktning men sen också inom biblioteksvärlden, något som har väckt oerhört mycket rabalder och vrede rent ut sagt.
Jag kan tänka mig att det skulle kunna göra det om man inte var helt okritisk.
Nej, det är ju alltså det här med att peka på hur arvet från 1968, hur det på olika sätt och vis spelar in i vår samtid och att vi kan se tydliga drag av detta inom bibliotekssektorn har visat sig vara mycket, mycket mer kontroversiellt än vad jag någonsin kunde föreställa mig att det skulle vara.
Har du fått erfara några rent yrkesmässiga backlash för de frågor du har valt att forska om?
Ja, det kan man väl säga på olika sätt och vis. Generellt sett så, alltså i utlåtandet av min docentur som jag har i Lund och så poängteras det att står något sånt här att Sundén har visat stort mod i sin forskningsgärning genom att utmana det kyrkliga etablissemanget. Själv tyckte jag väl inte det, utan jag tyckte att jag gjorde en ganska ordinär forskargärning, låt vara inom ett ämne som ingen annan hade tittat på. Men sen har jag ju förstått när jag har varit med i projekt efter detta, vilket sprängstoff det var. Alltså, där har jag blivit bitvis ganska otrevligt bemött av personer högt upp i den teologiska hierarkin. Men det området är ändå ett inom det jag tycker mina kritiker har uppträtt förhållandevis civiliserat om man jämfört med de reaktioner som den forskning som jag och kollega Roger Blomgren har bedrivit om biblioteksaktivismen. Där är det ju frågan om rena hot som har kommit brevledes. Och,
om vad då? Vad var det för forskning? Bara så att...
Ja, om aktivism, alltså politisk aktivism på bibliotek. Vi tar vår utgångspunkt i ett antal utlåtanden som justitieombudsmannen har gjort mot svenska folkbibliotek som i olika sammanhang då har nekat låntagare att få ta del av viss litteratur, och det har man gjort då på politiska grunder, vilket alltså inte är förenligt med bibliotekslagen och inte heller med svensk grundlag. Och detta, när vi har tagit upp olika uttryck för den här mentaliteten, censurmentaliteten, så har det då lett till ett väldigt raseri. Vi fick en föreläsning på biblioteksmässan avbruten när vi tog upp exempel på detta. Var en person som ställde sig upp och ropade ni ljuger. Och blev allmänt...
Vad är det för, har du några exempel på censur inom biblioteksvärlden,
ja,
i Sverige?
Vi har alltså skrivit ett par stora forskningsartiklar om detta. Och en sådan genre var ju då på 1980-talet antikommunistisk litteratur, där två skolbibliotekarier då gick ut i biblioteksbladet och hävdade att det pågick en McCarthyistisk kampanj i Sverige mot kommunismen. Och då skrev de att om det nu ska tas fram en bok i syfte att vrida svenska skolelevers historiesyn åt höger, så låt det en gång för alla vara sagt, en sådan bok kommer inte över detta bibliotekströskel. Alltså två offentliganställda skolbibliotekarier. Sen har vi på 70-talet en stor debatt om att man inte ska tillåta vad man då kallar för massmarknadslitteratur. Och nu på senare tid, vilket då har varit det mest kontroversiella med vår forskning, är ju att man på 2010-talet då finner ganska rikliga uttryck för uppfattningar om att migrationskritisk litteratur inte ska sorteras på bibliotek. Och det är också det är flera av de här väldigt skarpt formulerade JO-utlåtandena gäller, så är det just att böcker med en migrationskritisk inställning har nekats låntagare att ta del av. Och det finns också exempel som vi visar i vår artikel, en artikel som är publicerad i Nordisk kulturpolitisk tidskrift, att till exempel också det finns de bibliotekschefer som i chattar har gått ut och sagt att väckelsekristen litteratur sorterar inte jag på det bibliotek jag är chef för att det skulle kunna uppfattas som kränkande utav muslimer som besöker mitt bibliotek. Så det finns en ganska bred palett, jag har bara gett några exempel här nu, på litteratur som man då i opinionsbildning åtminstone då säger att den anser vi inte ska sorteras på offentligt finansierade folkbibliotek. Och det är då inifrån bibliotekarieprofessionen själv som detta sägs, delar av det.
Ja, det är fascinerande måste jag säga. Och det här har alltså gjort med Roger Blomgren som har ett visst släktskap med dekonstruktiv kritiksklippare.
Just precis.
Marcus Blomgren.
Han bad mig särskilt hälsa till det.
Ja, vad snällt, vad trevligt. Jag är inte så bekant med hans forskargärning som jag är med honom som bröllopstalare. Han är en utmärkt bröllopstalare. Och det var inte därför jag bjöd in dig för att prata om censur på bibliotek, hur fascinerande det än är. Så vi kanske får tillfälle att återkomma till det, utan... Jag bjöd in dig för att diskutera en rapport du just har skrivit som heter När teologi blev 68-ideologi, etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982. En titel som egentligen förtjänar att man tar ett andetag i mitten av den någonstans.
Ja, absolut.
Vad är syftet med den här rapporten?
Ja, man kan säga att den här rapporten är en utväxt utav en av mina böcker som har blivit i särklass mest uppmärksammad. Jag publicerade 2017 en bok som heter 68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-89. Apropå sådana här titlar, man behöver ta ett andetag i mitten. Ja. Mm. Och där behandlar jag då hur 68-vänstern etablerar sig inom framförallt Svenska kyrkan, men också Svenska missionsförbundet och några andra kristna samfund. Och vilka olika uttryck det tar sig. Och när jag började arbeta med den där boken så hade jag en tanke på att jag skulle ha ett kapitel som handlar om Mellanöstern. Nu blev det inte så, därför att det dels fanns det en annan forskare i projektet som tittade på Mellanöstern. Och sen så kom jag också till insikt om att om jag skulle ha ett kapitel som handlar om 68-vänster inom kyrkan och Israel, så kommer det att överskugga allting annat. Så därför fick den tematiken vila. Jag dessutom var boken förfärligt tjock, 500 sidor. I alla fall så har den här tanken levt kvar hos mig. Och jag har mer och mer kommit till insikt att det här är nog det område, om vi talar inrikes- och utrikespolitik, där den kristna 68-vänstern har varit mest framgångsrik. Så är det just att förändra bilden av Israel inom trossamfunden. Och började jag föra en dialog med en teolog som heter Annika Borg, som har bildat mycket opinion kring Svenska kyrkan och Israel. Och vi formulerade tillsammans ett forskningsprojekt. Och det här, min rapport, är det första uttrycket för det forskningsprojektet, kan man säga. Så vad jag vill göra är helt enkelt att jag med utgångspunkt i ett antal uppmärksammade debatter i vår samtid. Det gäller till exempel Svenska kyrkans relation till Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Inte minst vår gemensamma vän Johan Westerholm har ägnat mycket uppmärksamhet åt. Jag tar också upp debatter som har förts mellan Svenska kyrkan och Israels ambassad i Sverige. Och jag tar naturligtvis också upp bojkottsrörelsen BDS, Kauf nicht bei dem Juden, alltså köp inte av judarna. Det är en gammal 30-tals slogan av det sämre slaget som har kommit till rätta igen. Var kommer allt det här ifrån? Det är det jag frågar med den här rapporten. När börjar detta? Hur etableras de här synsätten?
Ja, ska vi börja där då? Mm. När börjar det? När är brytpunkten?
Ja. Det är två brytpunkter, skulle jag vilja säga, som ligger nära varandra i tiden. Den första är 1965. Därför då etableras en ny världssyn, en ny föreställning om världspolitiken i Sverige. Fram till 65 så har Herbert Tingstens idé om att skiljelinjen i internationell politik går mellan demokrati och diktatur varit helt dominerande. Det här var allmänt accepterat i svensk debatt. 1965 kommer den nya vänstern till Sverige. Alltså en kraftfull internationell rörelse. Vi hittar den i England, i Tyskland, i Frankrike. The New Left, Neue Linke, Nouvelle Gauche och så vidare. Och den ifrågasätter då den här uppdelningen av världen i demokratier och diktaturer. Och bland annat så säger man då från författarhåll att vi har ju de goda diktaturerna. Vi måste skilja de goda diktaturerna från de dåliga. Och istället så vill man då dela in världen i imperialister och koloniserade folk. Och man vill dela in världen i rika länder och fattiga länder. Och så får det där en geografisk dimension dessutom, det blir nord mot syd. Så här, och det här får ett oerhört kraftfullt genomslag i 1965 års världsbild. Inte minst på våra kultursidor. Och marxismen går då från att ha varit en ganska undanträngd filosofisk strömning i Sverige till att bli den stora innefilosofin. Till att helt dominera kultursidorna också, som bekant, göra kraftfulla framsteg vid universiteten. Så det är den ena brytpunkten, och den andra kommer då 1967 och det är sexdagarskriget eller junikriget. Och fram till dess så har det i svensk politik i allmänhet, men framför allt inom kyrkorna, varit en mycket, mycket pro-israelisk opinion.
I alla fall från 48 då, när Israel bildas. Ja, för innan dess så var den ju, fanns ju inte Israel dels, och inte särskilt pro-judisk.
Nej, alltså, det är riktigt. Tack för det klargörande. 48 till 67. Men då i alla fall genom Israels seger i kriget så ändras spelplanen på många sätt och vis. Helt plötsligt så är det inte så att Israel uppfattas som den svagare parten, som är omgiven då av en fientlig omgivning av arabstater, utan istället så blir det nu Israel som uppfattas vara den starkare parten, och in på arenan kommer också en ny aktör då, nämligen palestinska folket. Och nu blir det då, konflikten kommer nu då att handla om Israel mot Palestina. Och Israel då i den starkare partens roll. Och då kommer såna här typiska föreställningar in, som att de fattiga, de förtryckta, har alltid rätt. Och det här tar sig väldigt långtgående uttryck, till exempel då rättfärdigar man terrorism med detta. Alltså man säger att flygkapningar, det är de fattigas bomber. Och så, vilka är vi att sitta i västvärlden och moralisera över hur de fattiga ska lösa sina problem? Så hela den här, som jag försökte beskriva, 1965 års världsbild, den kommer att tillämpas på Israel. Man kan säga så här, vilket David Andersson gör i det här projektet Arvet 1968, där min bok 68 kyrkan kom till inom. Han säger då att man tillämpar Vietnamdebatten på Mellanöstern. Så Israel blir ett andra USA, och det palestinska folket blir ett andra Vietnams folk. Och sen så rullar då de här föreställningarna som vi känner igen. Apropå det du säger, alltså före 48 då, framförallt före andra världskriget, traditionellt antisemitiska föreställningar som ofta då har uppträtt mot enskilda judar eller mot grupper utav judar, men nu kommer det då i hög utsträckning att appliceras, tillämpas på Israel, på det judiska kollektivet, det judiska i nationens form organiserade kollektivet. Alltså sådana här föreställningar som till exempel då de listiga judarna, det kommer nu då att ta sig uttryck i de smarta sionisterna som manipulerar medierna och sånt. Och hela tiden säger man då från den här kristna vänstern, ja men vi är inte antisemiter, för vi kritiserar inte judarna som sådana, utan vi kritiserar bara sionisterna. Men nästan alla föreställningar vi kan hitta historiskt sett kring judar av olika slag, negativa sådana bilder, de kan vi, hittar vi nu då uttryck mot sionister istället. Så det är frågan om en återkomst, för att begagna den titeln som Henrik Bachner har på sin doktorsavhandling, som handlar just om när antisemitismen kommer tillbaka i svensk offentlighet. Den har varit tabubelagd efter andra världskriget, naturligt nog, med tanke på mot nazisternas förskräckliga brott. Så var det inte möjligt under en tid att artikulera den här typen av föreställningar. Men med 1965 års världsbild och 1967 års utgång utav sexdagarskriget så blir det igen. Låt vara i en lätt maskerad form då, med kritik mot sionismen.
Ja, men Henrik Bachner, till skillnad från dig, han spårar ju det här till det kristna arvet. Mm. Ja, inte till nödvändigtvis marxismen.
Nej, där skiljer vi oss åt. Annars har jag haft väldigt stor glädje och nytta av hans avhandling och på många sätt bytt vidare på den. Och det är klart, jag bestrider naturligtvis inte alls att det finns ett kristet antisemitiskt arv. Det är självklart att det gör det. Men det är inte det, menar jag, som är utmärkande för den här kristna vänstern som jag tittar på. Utan där är det snarare ett profanideologiskt element som står väldigt starkt, och det är uppenbart marxistiska idéer. Det är ingen tillfällighet att man i Palestinsk front, som ju var det ledande organet för Palestinarörelsen i Sverige, där lanserar man i varje nummer böcker som varje Palestinaaktivist bör läsa. Och där står då Karl Marx om judefrågan sida vid Carl Henrik Grenholms och Sigbjørn Axelssons mycket inflytelserika bok om ett kristet perspektiv på Palestinafrågan. Och de två, Axelsson och Grenholm, det är de två ledande agitatorerna för den här Israel-negativa eller rent av Israel-fientliga opinionen som kommer att etableras inom kristenheten.
Vilka är de? Kan du berätta lite? För Karl-Åke Grenholm, om man läser ledarsidorna har man ju sett det här citatet. Jag tror du inleder även den här rapporten med citatet. Och det är citat: palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt och det är en målsättning vi bör stödja. Slutcitat.
Ja, det är ett otroligt famöst uttalande som Karl-Henrik Grenholm gör. Och han är då etiker till disciplinen, vilket man kan notera med ett visst utropstecken.
Ja.
Och i Världen idag, den kristna tidningen, så har det förts en mycket skarp debatt. Jag är normalt sett inte så mycket till en stridens man, men här blev jag väldigt upprörd. Därför att debatten kom att följa på en artikel som Johan Westerholm hade skrivit, där han då citerade de här raderna. Mm. Och drog, precis som jag då, drog parallellogen linje från 67 fram till idag. Alltså från etableringen av en Israel-fientlig opinion till dagens samarbete inom Svenska kyrkan med Islamic Relief. Och Grenholm då hävdar, han säger då att han ska stämma Westerholm för förtal, för han har minsann aldrig uttryckt sig så här. Och jag får då bege mig till universitetsbiblioteket i Göteborg och gräva några timmar i arkivet och plocka fram den här artikeln och ta en fotostatkopia som jag skickade till Världen idag. Och sen så skrev jag själv ett inlägg om detta och i väldigt skarpa termer, för det var mig väldigt skarpa termer, därför att jag tyckte det var oerhört upprörande att en mycket tung representant för det akademiska kollektivet på detta uppenbara sätt forma osanning. Och dessutom att, jag menar, han ingår då som sagt i ett sammanhang utav 68 idéer i stort, där man förhärdigar politiskt våld, där man på olika sätt och vis idealiserar det totalitära stater. Allt det som jag skriver, och väldigt noggrant med 1865 noter för att vara exakt, dokumenterar i 68-kyrkan. Det här uttalandet som du återger är så att säga inte några isolerade rader, utan de hör hemma i bestämda sammanhang. Och för att bara slutföra historien om den här debatten, så är det då nästa som ska polisanmälas efter Grenholm är då jag. För då har jag också idkat förtal. För Grenholm säger då att han har minsann aldrig idealiserat kommunistkina till exempel. Och då får jag på nytt gräva fram lägg ur arkiven och visa att det har han visst. Han har sagt om ett företag som finns citerat att Kina och Kuba är exempel på goda samhällssystem som har byggts med våld. Så det är ju alldeles glasklart att han idealiserar då de här staterna. Och debatten slutar då med att han till slut och med många krumbukter faktiskt tar avstånd från det här uttalandet från 71, vilket mig veteligen är första gången han har gjort det. Citatet har ju åberopats av många andra än bara Westerholm och mig själv, utan finns ju med i Waffners doktorsavhandling till exempel, Göran Fytte har skrivit om det och så vidare. Men jag har aldrig någonsin sett att Grenholm tidigare har sagt att jag uttryckte mig omdömeslöst, men nu gör han det till slut. Och det ska han ju ha heder för, att han backar där på den punkten till slut. Men han gör det som sagt under diverse...
Det beror på om han syftar på ton eller innehåll.
Ja, alltså han säger ju då att han inte har sagt vad han har sagt egentligen en gång till. Fast alltså han menar då att han bara citerar en antisionistisk opinion, hur den ska tolkas. Men han säger ju att det här är rätt och riktigt, det är nog en målsättning vi bör stödja. Det kan inte bli tydligare gärna. Men så är han då nog, han vill ju då hävda att han så att säga, att vad han ifrågasätter här är Israel som judisk stat, inte Israel som sådant.
Ja. Men i hela deras världsberättelse, det tycker jag du förtjänstfullt återger, så blir det ju så att om man ser vår planet eller människans historia då som en motsättning mellan fattiga och rika, så tror jag att du skriver någonting om att palestinierna blir ju då en symbol för proletariatet. De blir liksom arbetare, och israelerna blir det judar var innan 48, det vill säga utsugare, eller som det heter på socialistiska kapitalister, för de tycker ju att de är synonymt då med utsugare och imperialism och sådär.
Och det är därför det är så oerhört viktigt med det att poängtera betydelsen av 1965. För när man då skriver om Israel, som man gör då från den kristna vänstern, att Israel är ett västerländskt land, ett tekniskt välutvecklat land, ett land med kapitalstarka aktörer, ett land med starka privata bankirer och så vidare, så kanske det i 2021 års öron inte låter så illa. Men vi måste ju beakta att i den här världsbilden 1965 så är det här verkligen längst ner på skalan. Alltså här Israel framställs då som ett kapitalistiskt utsugarland, och inte bara det, dessutom som en kolonisatör och som en imperialistisk stat. Och det är själva huvudpoängen hos de här, kan man säga, att de hävdar då att Israel är ett europeiskt koloniseringsprojekt bland annat. Man tar då inte hänsyn till den stora inflyttningen av judar till Israel som kommer från andra delar av Mellanöstern, utan man fokuserar bara på inflyttningen från Europa, och man väljer då att inte tala så mycket om orsaken till inflyttningen från Europa, så att säga, som ju själva grundvalen för Israels existens. Alltså den fruktansvärda förföljelse som skedde, den utrotningskampanj som skedde under andra världskriget. Så att man framställer helt enkelt Israel i den mest negativa dagar som kan. Och det här är föreställningar som är väldigt tydligt. Och det skriver Bachner också, finns ju hos Karl Marx då, alltså juden som den giriga kapitalisten. Han säger någonstans, Marx säger kallar aktiebörsen, jag tror det är Paris, kallar han då för finanssynagogan eller något liknande, girighetssynagogan. Så det är hela tiden ihopkopplingen utav judarna och det som Karl Marx då menar är det absolut sämsta med det borgerligt kapitalistiska samhället. Judarna blir ett förkroppsligande av det. Och det är de föreställningarna, menar jag, som ekas här, låt vara i mycket mer sofistikerade och inte alls så brutalt formulerade termer, men likväl hos den kristna vänstern. Och därför hette, när jag först skrev en skiss till min del i Hannes Gassumis projekt, så hade det då arbetsnamnen juden som klassfiende. Och det jag menar är kärnan i den här 68-vänstern, det är just synen på Israel som ett andra USA på många sätt och vis.
Mm. Det där med 67, så refererade du till någon Bruno Sollerman som hade skrivit om den segrande juden. Skulle du kunna förklara det?
Ja, det är ju då just den där typen av metaforer är ju väldigt intressant att lägga märke till, för här ofta så undviker man, som jag sa tidigare, att tala om juden. Man talar hellre om sionister, men här gör han det uttryckligen, och det är 1982 om jag minns rätt, alltså när Israels invasion av Libanon, då släpper spärrarna, kan man säga. Och saker och ting som tidigare faktiskt inte har varit tänkbart att säga kommer helt plötsligt att stå på debattsidor i kyrkans tidning, och så man liknar Israel vid Nazi-Tyskland helt enkelt. Och då säger Solomon, ju talar han då om den här segrande juden, om hur den segrande juden då sätter vår världsbild och framförallt det här har kontroll över massmedierna. Och att den här man försöker då, man vill rättfärdiga sig själv, sin egen åskådning, genom att man då hela tiden säger att vi står på de svagas sida, vi står på de förtryckta sida, vi är de som tar ställning för palestinierna mot den segrande juden. Men det är ju en jag tycker det är ett otäckt uttryck, det här, den segrande juden.
Du hävdar ju i den här rapporten att en stor del av den svenska vänstern var inte så påverkade av Sovjet. Men samtidigt så påpekar du att Sovjet var ju väldigt mycket emot Israel och lanserade en hel del rent antisemitiska konspirationsteorier som de försökte få in i västerländsk media, alltså påverkansoperationer egentligen.
Absolut. Alltså när den nya vänstern kommer 1965, så säger den ju då att man representerar en tredje väg. vi är inte stalinister, men vi är inte heller socialdemokrater, utan vi är någonting annat. Och det gör man med goda skäl. Alltså, därför att man var kritisk till den sovjetiska megabyråkratin och med öststatsmodellen och så. Det var inte Sovjet man idealiserade, utan det var Kina och det var socialistiska framväxande stater i Afrika och Latinamerika så småningom. Men så att i allmänhet så är då 68-vänstern inte särskilt sovjetpositiv. Den blir det så småningom, delar av den. Det kommer att få ett återtåg i Moskva-riktning. Men från början så är man inte detta. Men det finns ett tydligt undantag, och det är det vi pratar om. Och det är att den här opinionen, enligt Bafners forskning och enligt min egen och enligt många andras, då blir påtagligt påverkad av de här antisionistiska kampanjerna som utgår från Sovjetunionen, och som är ju enligt forskningen då, som forskningen visar, i mångt och mycket inte bara antisionistiska utan antisemitiska. Med karikatyr och alla de här klassiska uttryckssätten återkommer ju i detta. Och det här är, Sovjetunionen är ju oerhört framgångsrikt i att sprida den här propagandan, och det är ju stora dimensioner det rör sig om, alltså det är en mycket stor bokutgivning och så. Och i sammanhanget hör ju också då att man lyckas infiltrera kyrkornas världsråd, som alltså är en ekumenisk samarbetsorganisation för protestantiska ortodoxa samfund. Och en målsättning som man har då, det är att man ska ändra inställningen till Israel, i en israelfientlig inställning inom kyrkornas världsråd, vilket man då lyckas med. Och det är frågan om en ren infiltrationskampanj som utgår från KGB, men också från Stasi, vilket Elisabeth Braw har visat i en mycket fin bok som heter God's Spies. Där hon, apropå det jag började med att säga, att man ska inte inbilla sig att kyrkor och religion inte har betydelse idag, utan hon visar ju det, att Stasi satsade ju mycket stora resurser på att påverka kyrkor. Och det hade de naturligtvis inte gjort om det inte var så att kyrkorna hade stort inflytande för opinionsbildningen i västvärlden.
Och hur är det med den svenska vänstern? Har de satsat någonting på att påverka våra svenska kyrkor?
Ja, definitivt. En av de saker jag gör i den här rapporten, det är ju då att jag har gått igenom samtliga nummer av Palestinsk front.
Jag beklagar.
Tack för det. Jag satt en hel sommar, kan jag säga, på Lunds universitetsbibliotek, så att jag har betalt ett högt pris för detta. När andra låg på stranden och hade det skönt, så satt jag inne och läste de här gamla numren. Men eftersom jag är som jag är, så var det, hade jag faktiskt ett visst utbyte av dem. Men i alla fall, där kan man säga att det, de man identifierar på 60-talet, 70-talet och i den palestinska rörelsen i Sverige, två grupper som man är särskilt mån om att påverka, att få över till sin sida. Och den ena är då den socialdemokratiska rörelsen, naturligt nog, det maktbärande partiet med sina enorma mänskliga och ekonomiska resurser. Det är klart man vill ha dem på sin sida. Och det andra, som är den stora sfären man vill få över på sin sida, det är den kyrkliga. Och det är inte bara det att man skriver detta uttryckligen att man vill det, utan man rapporterar då också successivt i Palestinsk front om sina framgångar. Och säger då, när Axelsson och Grenholms bok kommer ut, att nu, det här är ett tecken på hur framgångsrika vi har varit. Att nu har det börjat bilda. Vi har liksom lyckats bryta in i fromhetsvallen och förändrat synsätten där. Och då, det här politiska synen som man har på den här konflikten, den blir ju väldigt betydelsefull. Därför att den traditionella israelvänliga opinionen, den 48 då fram till 67, den har varit väldigt bibelcentrerad. Det fanns föreställningar om Israel som löfteslandet, kopplingar mellan judendomen och kristendomen och så vidare. Att Israel är helt enkelt en viktigt i Guds plan för världen, kan man säga.
Men folk på den tiden visste i alla fall om vad Gamla testamentet innehöll.
Ja, och det här är ju en huvudpunkt då för den kristna vänstern, kan man säga, att ifrågasätta de här bibliskt grundade argumenten. Och det står det då i Palestinsk front, att en av de största förtjänsterna med Grenholms och Axelssons opinionsbildning är att de har kritiserat med framgång den här biblicistiska argumenten. Så att det här är definitivt en strävan som bär frukt. Och det är dessutom så att den här kristna vänstern, flera utav dem, inte minst Sigbert Axelsson själv, medverkar frekvent i Palestinsk front. Så att här är det frågan om ett organiserat samarbete på olika sätt mellan svensk kristen vänster och palestinagrupperna.
Ja, för du börjar ju med, kan man säga, att identifiera det du kallar för nyckelaktörer,
ja,
i etableringen av en Israel-fientlig opinion inom kristenheten i Sverige. Så, och du identifierar då framförallt Broderskapsrörelsen och KRIS.
Mm.
Uttalas det så?
Ja, det gör det.
Aha.
Och det är en organisation som inte många känner till. Som alltså är en förkortning för kristna studentrörelsen i Sverige. Och den grundas, vilket är betydelsefullt, 1969. Alltså mitt när Sverige är som allra rödast, eller i alla fall elitopinionen i Sverige som allra rödast. De flesta var ju inte alls kommunister 68, även om man ibland kan höra sånt där, 68 var alla kommunister, så var det självklart inte alls. Men bland våra eliter så står ju det extremvänstern oerhört starkt de här åren. Och då grundas kristna studentrörelsen i Sverige. Och den är väldigt, väldigt tydligt präglad av hela 68-rörelsens mentalitet och världsbild. Och det här är inte något som jag har hittat på, utan det återkommer i deras egna dokument gång på gång. Så talar man om betydelsen av arvet efter 68. Och det här kristna studentrörelsen idag är en totalt marginaliserad organisation. Någon har lite elakt sagt att de kan hålla sitt årsmöte i Lund. Om de skulle ha årsmöte i Lund så skulle de kunna hålla det i en telefonkiosk. Mm. Men
det finns inga sådana längre.
Det är en väldigt liten, vad jag kan förstå. Jag kan inte säga hur många medlemmar de har, men det är en perifer organisation idag. Och, men så var det inte på 60- och 70-talet, utan man kanske inte var så numrärt starka. Men går man till källorna här, vilket jag har gjort då mycket nogsamt, så ser man då hur man, hela tiden på 70-talet, så man läser recensioner och så står det återkommande att vill man veta vad det ska bli av Svenska kyrkan i framtiden så ska man titta på kristna studentrörelsen i Sverige. Och ur KRIS så utgår ett antal ärkebiskopar och biskopar och teologiprofessorer. Så det här är verkligen en samlingsyta. Och de intar framgångsrikt diverse plattformar. Det slutsatserna då i min rapport är att man verkar på olika arenor. Man verkar på den politiska arenan genom Broderskapsrörelsen. Man verkar massmedialt genom sina tidskrifter, genom medverkan i andra betydelsefulla kristna tidskrifter. Man får till och med göra, Sigbert Axelsson får till och med göra en tv-dokumentär. Man når positioner i akademin. Karl-Henrik Grenholm har vi talat om tidigare, blir professor. Per Frostin, en annan sån här ledande 68, som de menade att Mao och Fidel Castro och Ho Chi Minh var profeter i en gammaltestamentlig mening. De var Guds redskap för en bättre värld.
Så då gick det plötsligt bra att blanda ihop profan ideologi med teologi?
Ja, det kan man ju säga att apropå för att lite utveckla det vi pratade om tidigare. Det är klart att det då och då i de här aktörernas retorik kommer kristna inslag, konstigt vore annars. De är ju ändå verksamma mot en kristen publik, så det är klart att det kommer den typen av metafor. Men det här är ju alltså frågan om att man har påverkat generationer av blivande präster från teologen i Uppsala och från teologen i Lund. Och Bengt Nilsson har skrivit en fin bok som heter Israel och hennes fiender. Och där poängterar han ju något väldigt viktigt, nämligen att den teologiska institutionen i Uppsala har tenderat att återkomma i antisemitiska sammanhang. Vi har ju, det minns ju de av oss som är lite äldre, väldigt tydligt, Ahmed Rami-affären.
Kan du förklara den lite för våra yngre lyssnare här?
Ja, det ska jag gärna göra. Det var alltså så att när mediamonopolet...
Vem var Ahmed Rami? Vi kanske ska börja där.
Han var ansvarig utgivare för Radio Islam. Och Radio Islam var då en närradiostation. Alltså, när mediamonopolet i Sverige började uppluckras så får vi bland annat något som heter närradio. Och det var möjligt för olika föreningar att sända ut och nå publik. Och ett av de här kanalerna var Radio Islam. Och där sände Ahmed Rami program som allmänt ansågs vara klart antisemitiska. Och han kom att bli åtalad för hets mot folkgrupp. Och det blev en oerhört uppmärksammad rättegång. Bland annat av det skälet av att ett antal teologer från Uppsala då kom att vittna som det uppfattades till förmån för Ahmed Rami. Och det här blev en stor skandal. En så stor skandal att Uppsala universitet ansåg sig nödgade att ta in en extern utredare som då var dåvarande rektorn vid Oslo universitet, som alltså gjorde en stor rapport om hur universitetsföreträdare hade agerat i den här rättegången och debatten kring densamma. Och där återkommer de här föreställningarna som vi pratat lite grann om. Sigbert Axelsson som kommer då in på ett fakultetsmöte och säger att sionisterna driver en kampanj mot Jan Bergman, hans kollega då, som stod i centrum för den här diskussionen. Så, och den här rapporten den är ju mycket negativ för Uppsala universitet. Så det här blev en akademisk röta, kan vi säga, av detta.
Mm, som ännu inte luckrats upp, uppenbarligen, med tanke på hur universitetsvärlden fortfarande ser ut. Jag tänker på att det fortfarande finns en och annan vänstervriden. Och Karl-Erik Grenholm, han är väl pensionerad nu, antar jag, eller?
Karl-Erik Grenholm är pensionär, ja.
Men han är fortfarande vid liv och professor emeritus.
Han är mycket aktiv som forskare och så. Så att han är ju ett mycket, mycket tungt namn, naturligtvis.
Och sen det här med teologen i Uppsala. Jag menar, när jag skrev min egen bok, den här Det här är en svensk tiger, så gick jag igenom en hel del av teologen i Lund, eller exegetiken som den verkade heta på den tiden, på 30- och 40-talet. Och där verkar det ha funnits en hel del antisemitism. Och sen kan man väl säga om Uppsala universitet, fast jag vet inte om det gäller just specifikt teologen, att det är...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Var hemvist åt flera pronazistiska forskare innan och under kriget.
Det har ju gjorts flera studier på både nationellt och internationellt som har visat att inte minst i protestantiska teologiska miljöer har ju varit väldigt bra jordmån för antijudiska föreställningar. Så här finns definitivt ett kristet arv, och det får man ha i åtanke då när en sån person som Annika Borg, hon sa nyligen i en podd att det är en stor sorg för mig att jag varje dag, mer eller mindre, eller åtminstone varje vecka, påminns då om de här kraftiga anti-israeliska uttalandena från Svenska kyrkan. Att det här ingår ju i en lång historisk tradition. Så i den meningen har ju Bachner naturligtvis en poäng, att här finns det självklart ett arv som det här knyter an till. Och som man kan se som en indirekt förklaring, även om jag menar då att huvudförklaringen är den här synen på juden som bärar av det kapitalistiska och det västerländska samhället.
Mm. Ja, alltså i det moderna samhället så har det ju definitivt blivit så. Så det har liksom förflyttats, kan man säga.
Det är inte så vanligt idag att någon teolog skulle liksom anföra, kritisera judarna för att vara kristusmördare.
Nej, det var länge sedan jag hörde gudsmördare faktiskt.
Den imperialistiska staten, apartheidstaten har man ju sagt också, och så vidare. Mm.
Vi har ju pratat om världsbilden inom den israelfientliga opinionen. Det är fattig kontra rik, som du då har uttryck för. Jag tror du kallar det för konfliktberättelsen kontra protestberättelsen.
Ja, det är två olika sätt att tolka kalla kriget, kan man säga. Där konfliktberättelsen då, den anknöt till den här tingstenska föreställningen att det här var ett krig mellan demokrati mot mot diktatur. Som Ronald Reagan sa, an empire of evilness, ondskans imperium. Det var en föreställning som var väldigt vanlig då inom den politiska högern. Och mot det så stod då protestberättelsen som vänstern då menade var en riktigare tolkning av kalla kriget, att det inte alls handlade om demokrati mot diktatur. Och där var det ju inte Sovjet som var den stora skurken, utan där var det USA. Och där tolkade man det då, så detta i termer av rika mot fattiga, nord mot syd. Ja, vi känner igen rätt mycket skulle jag säga faktiskt från klimatdebatten idag.
Ja.
Det här kommer den här typen av föreställningar in på nytt. Det var någon reporter som, om jag tolkade rubrikerna rätt, som hade sagt att klimatkrisen gjorde talibanernas seger möjlig. Och det, ja, liksom, det är alltid västerlandets fel.
Ja, det är helt otroligt. Det gäller ju genus också. Då är män förtryckare och kvinnor förtryckta. Eller ras, då är vita förtryckare och svarta förtryckta.
Det är den här otroligt reduktionistiska synen på mänskligheten. Alltså att vi kan delas in i två kategorier. Förtryckare, ja, och förtryckta. Och ibland är det männen som är förtryckare, ibland är det de heterosexuella, ibland är det de vita och så vidare. Men man tolkar alltid livet i den här typen av termer, förtryckt mot förtryckt. Och att allting liksom uppfattas, hela den mänskliga rikedomen med sina enormt många dimensioner reduceras då till ett maktspel.
Ja, det är väldigt
och liksom, nyanser försvinner då. Jag har själv suttit på en konferens faktiskt i ett forskningsprojekt. Jag var med Svenska kyrkan och kalla kriget. Och vi kom in på det här med de så kallade befrielserörelserna då, deras sätt att arbeta, och jag sa att liksom, det var ju väldigt upprörande. Man samlade in kollekter i Svenska kyrkan och så, under förevändning av att folk trodde att det här skulle man stoppa en tia eller en femma för spridande av Guds ord, men i själva verket så gick pengarna då till väpnad befrielsekamp i Afrika. Och då var det en professor vid Uppsala universitet som blev oerhört indignerad och sa det, att vem är du att sitta och uttala dig om de fattigas sätt att kämpa? Vad har du för rätt att ha synpunkter på det? Du är en vit, privilegierad, heterosexuell, kristen man. Utan de måste själva få välja vilka metoder de arbetar med. Och arbetar de med terrorism, så är det för att de har inga andra medel. Det är återigen detta med flygkapningar som de fattigas bomber. Mm. Så det här är föreställningar som liksom har en förhäxande makt nästan över en del av det samtal som vi kallar för politik.
Ja, alltså jag tycker ju att den här berättelsen om att världen kan delas in i demokratier mot diktaturer, den verkar helt ha försvunnit ur det allmänna medvetandet, i alla fall i Sverige. Jag tycker det är väldigt sällan vi talar om världen på det sättet.
Nej, visst är det så. Jag menar, det största hot vi har i vår samtid är väl Kina. Som liksom en oerhört stark socialistisk diktatur som ju har en livskraftighet som Östeuropa inte hade, på det sättet att det är ett ekonomiskt framgångsrikt land. Östeuropa kom ju till slut att braka samman just därför att man kunde inte hålla jämna steg med väst i levnadsstandardskampen. Men det otäcka med Kina är ju att man kombinerar den här klassiska kommunistiska repressiva diktaturen med en framgångsrik marknadsekonomi. Mm. Men vi för ju inte alls sådana diskussioner. Universiteten som moraliserar och bröstar sig så mycket för man håller på med jämställdhetsintegrering och hållbarhetsarbete och så vidare. Många universitet har ju långtgående samarbete med kinesiska universitet till exempel. Så att det är möjligt att någon i framtiden av dem kommer att skriva en "Det här är en svensk tiger", som handlar inte om Sveriges relation till Tyskland utan om Sveriges relation till Kina.
Det är jag helt övertygad om att någon i alla fall kommer drömma om att göra. Sen får vi se om de faktiskt gör det med tanke på tystnadskulturen i Sverige. Men, ja.
Det kan medföra vissa arbetsmiljöproblem om vi säger som så.
Precis. Du har också gått igenom i den här rapporten, alltså du jämför ju då profana ideologiska respektive teologiska argument under själva etableringsprocessen.
Mm.
Så vad är det de siktar in sig på förutom det biblicistiska? Vilka två andra saker är det de pekar på som skulle kunna vara...
Man försöker på många sätt och vis underkänna alla de klassiskt pro-israeliska argumenten det här med att Israel är en högt utvecklad civilisation är en sån sak, och man ifrågasätter också det som man brukar kalla för den historiska rätten då. Att man hävdar att det här är väldigt starkt arabiskt präglad del av världen där judarna egentligen inte har någon hemmasrätt och så. Så det man försöker, dels försöker man bryta ner de här argumenten. Just Tingsten talade om olika former av rätt. Han talade om den historiska rätten, han talade om kulturarbetets rätt, och han talade också om förtryckets argument, just att man hade rätt till ett eget land med tanke på vad man historiskt sett hade varit utsatt för, att det behövs ett land i världen i alla fall. Och det är ju uppenbart även i vår egen tid, där judar garanterat kan känna sig säkra. Men då, så det var den ena strategin, att man skulle underkänna de argumenten. Och sen var ju det andra, vilket var mycket kraftfullare, det var ju det här med demoniseringen utav Israel, just som en rasistisk stat, en apartheidstat. Och från och med 1982, då släppte tyglarna som sagt. Då blev det också legio att göra jämförelse med Nazi-Tyskland. Att precis som judarna hade blivit behandlade, så behandlade de själva palestinerna. Det skrevs då alltså inte bara i extremvänsterforum som Gnistan och Flamman och så, utan som sagt i högst respekterade tidningar. Israel som en kapitalistisk utsugarmakt, Israel som ett samhälle med stora klassklyftor etc. Så att allt det som man i tiden har uppfattar som negativa sidor hos stater appliceras, tillämpas på Israel. Israel blir ett koncentrat helt enkelt av sådant som man ser som negativa egenskaperna.
Ja, och du beskriver också, tycker jag, på ett väldigt tydligt sätt, som jag alltid haft svårt att sätta lite fingret på, att det finns ju någonting gemensamt med islam just i antisemitismen. Eller i alla fall modern islam. Så vad kan man konstatera om Svenska kyrkan idag? För idag är ju samarbetet med muslimska föreningar större än någonsin. Och kritiken mot Israel hårdare än någonsin.
Ja, och där har det ett viktigt föreningsband naturligtvis mellan svenskkyrklighetens agendasättande elit. Jag brukar alltid skilja mellan Svenska kyrkan i form av församlingar. Det finns ju väldigt många människor i Svenska kyrkan som troget går till söndagsgudstjänsten, knäpper sina händer och så vidare, som inte alls är några politiska djur utan goda kristna. Och sen har vi då den agendasättande eliten som är väldigt politiserad. Och den delar med de här islamska grupperna en väldigt negativ syn på Israel och negativ syn på västerlandet också. Men sen finns det en tredje sak som jag menar är viktigast av allt. Och man kan ställa sig frågan, hur kan det komma sig att ett samfund som Svenska kyrkan, som liksom bröstar sig över att man är så progressiva och att man är så liberal teologiska, och någon har sagt att det finns ingenting kvar utav trosbekännelsen förutom pinad under Pontius Pilatus, det är liksom allt annat har man rationaliserat bort, jungfrufödseln och så vidare. Men hur kan det komma sig att ett så radikalt samfund samarbetar med Muslimska brödraskapet och dess frontorganisationer? Jo, det finns en viktig förklaring menar jag, och det är att båda de här grupperna menar att religion och politik hör oupplösligen samman. Alltså det här är det absolut viktigaste i det som jag kallar för 68-kyrkan, dess ideologi, så är det just betonandet av att kyrkan är politisk. Att det politiska, att det kristna engagemanget ska ta sig politiska uttryck.
Jag citerar... Men hur förenar de det med render unto Caesar what belongs to Caesar?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och det är de ju medvetna om. Det här är ju högst begåvade människor.
Så det är ju skillnad på kristendomen och islam på det sättet. Att islam är ju tydligt i att det är ett helt samhällssystem. Exakt.
Så det man måste göra då ur ett Luthers perspektiv, det är naturligtvis att man ifrågasätter det som kallas för tvåregimentsläran. Det vill säga att den politiska kejsaren svarar för den politiska makten och kyrkan för den andliga. Det här ifrågasätter man ju då och betonar hela tiden istället att politik och religion är oskiljbart. Och det går ju så långt att flera dignitärer, blivande dignitärer, vilket jag visar i 68-kyrkan, säger då i slutet av 60-talet att kristendom och socialism är samma sak. Så att kristendomen blir helt enkelt, det blir profan ideologi. Och man överger också det här, det som många men får ändå uppfatta som en kärna i all religion, så är det ju liksom tron på att det finns en annan dimension, liv efter detta och så vidare. Mitt rike är icke av denna världen, säger ju Kristus själv. Men det där, istället så blir det här då en inomvärldslig religionsuttolkning som då uttolkas i politiska termer. Och därför kommer man också, och det skriver jag inte särskilt mycket om i min rapport, men en viktig del av den, och det ska jag utveckla någon annan gång, det är ju att man hälsar då de här revolutionära islamiska rörelserna med stor glädje. Khomeini till exempel, det har jag ju citat då, att Kerstin Bergman säger att det här är en framtidsledare, en stor framtidsledare, för han förenar islam och socialism. Och där har du det. Där har du den här att de kan identifiera sig med de här rörelserna, därför att här är det då frågan om islam och socialism, medans då, för Svenska kyrkans agendasättande elit så har det då varit kristendom och socialism, eller rent av kristendom och kommunism. Och det är därför att många tycker att det är helt obegripligt här. Hur kan man liksom samarbeta med en organisation som Islamic Relief? Det här är de tre viktigaste förklaringarna. Alltså anti-Israel, där har de ett föreningsband. Anti-Västerlandet, ett annat. Och framförallt detta med att synen på att politik och religion är oupplösligt förbundna med varandra. Det är därför de kan förstå varandra trots att de har så vitt skilda synsätt på frågor till exempel om könen och så. Det som vi börjar med det här med biblioteket, det har faktiskt varit ganska otäckt. Alltså, du har säkert varit med om mycket värre saker än vad jag har varit. Men jag som akademiker har ju varit förskonad från sånt där. Alltså, rent hat.
Ja, rent hat.
Alltså, oerhört obehagligt. Med brev som kommer och skriver på fruktansvärda sätt. Och människor som går omkring och tänker, man tänker på bibliotekarier som snälla tanter liksom, som inte skulle slå ihjäl en fluga. Så visar det sig att de kan ägna sig åt sådana här grymma deplattformeringskampanjer.
Ja, och man hade ju hoppats att just bibliotekarier skulle värna yttrandefriheten, men det verkar inte som att det är så. Det gäller ju inte universitetsvärlden heller i mångt och mycket. Jag förstår mer och mer, tror jag, ju äldre jag blir, hur mycket de här människorna, oavsett vad de säger om demokrati och frihet, så de tror ju inte på sånt, utan de maskerar ju bara sina verkliga avsikter. Det är vad jag faktiskt tror. Och man ser Jonas Sima i Aktuellt här om kvällen liksom. Hon vill ju ha på gränsen till ett totalitärt samhälle.
Ja, men det är därför sådana här saker som du tog det här exemplet, den segrande juden. Sånt där är, de försäger sig ändå ibland alltså.
Ja.
Här har liksom hela den här rörelsen då hållit på sedan 67, att vi ska inte säga någonting negativt om judarna, utan det är alltid sionisterna. Men förr eller senare så glappar tunga, va? Och det gör den också för Socialdemokraterna, när Marita Ulfsgård då sa 1976 upplevde jag som en statskupp.
Ja,
och det är avslöjande. Precis så tänker de. Det är därför de har kört det här under senare år, att det här liksom att det är Löfven eller så är det demokratins undergång. Det är så deras föreställningsvärld ser ut. Och det har den alltid gjort. Det är bara det att den liksom inte, nu har den fått en extra tillspetsning då, att liksom alternativen är Löfven eller Hitler.
Ja, jag tycker att det är hemskt. Men jag försöker trösta mig själv med tanken på att det är ändå mitt jobb. Så ju värre de blir, desto mer har jag att göra. Det är en klen tröst i de mörkaste stunderna. Men,
nej, men visst så. Nej, men sen en annan sak också. Jag ska inte skälla din tid så mycket längre. Men en sak som jag har tänkt mycket på, det är också den här tysthetskulturen som finns i akademin. Alltså, var jag än träffar människor idag, i vilka sammanhang det är, om det är kyrkan eller om det är en fotbollsmatch eller om jag är på släktmiddag eller vad du vill, så pratar människor om brottsligheten. Här, jag har aldrig varit med om det.
Aldrig. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Det är
ingen som pratar om det. Det är liksom ett totalt icke-ämne.
Ja, men jag lovar att de flesta av dem har nämnt det i sina privata sammanhang, eller hur? Det är bara det att
definitivt.
Så fort de kliver in.
Exakt så tror jag att det är. Jag vet, jag var en gång på Engelsberg samtidigt med Malcolm Kyena. Och då berättade han mycket underhållande att han var ordförande i Ung Vänster en gång i tiden. Mm. Att han fortfarande har tillgång till en del sådana där slutna forum. De har glömt att kasta ut honom. Och då säger han att samma människor som på dagen, de är liksom aktiva på något Expressens kommentatorsfält, säger vi, som då skriver alarmister och undergångsprofeter och vad det nu kan vara till alla som tar upp brottsligheten. De skriver i de här slutna forumen, var ska man sätta barnen i skolan för att de ska vara säkra? Ja. Någon som har tips på ett bra område där det inte är någon brottslighet. Så det är ett stort jäkla hyckleri också som pågår.
Ja. Ja, det är verkligen en av våra främsta paradgrenar i det här landet. Men det är väl för att vi har varit så bortskämda så länge.
Nej, men det finns väl det. Jag brukar skriva den ibland. Endast Sverige svensk dubbelmoral har.
Och det, ja,
Det kom vi inte in på, men det skulle jag gärna prata med dig med någon gång. Ta den här Ghazale, polisen.
Ja.
Här i Borås.
Absolut. Jag tänkte faktiskt på honom under vårt samtal.
Israel är mänsklig cancer.
Ja.
Alltså det är ett helt fruktansvärt uttryck. Och det här är också det här är också ett uttryck för att vi är inte lika inför lagen och vi är inte lika inför offentligheten. Alltså om jag hade sagt, Gud förbjude, kallat Israel för mänskliga, då hade jag ju åkt ut ifrån den här institutionen på tre röda.
Ja. Jag
aldrig mer kunnat visa mig i det akademiska Sverige. Men han kan säga det här därför han har rätt etnisk bakgrund. Alltså vi ursäktar saker och ting och det är någon slags omvänd rasism. Bara därför att man då heter Ghazale så får man lov att säga en sån här sak.
Inom de kretsar jag rör mig kan meddela att det brukar kallas för de låga förväntningarnas rasism.
Ja.
Att man ser det som att araberna är inte kapabla att vara demokrater eller gilla homosexuella eller ge kvinnor samma rättigheter som män. Och därför så måste vi stå ut med att de är islamister eller backwards eller vad det nu kan vara.
Argumentet annat är att man då säger att han gör ju ett så fantastiskt mångfaldsarbete. Det har jag ingen inblick i, det är möjligt att han gör. Men man skulle aldrig ursäkta dig eller mig på det sättet och säga att Sundén, han gör ju så mycket bra grejer. Han håller på med soppköp på söndagen efter mässan. Så det gör väl inte så mycket att han sa sådär om judarna. Ja, det är oerhört frustrerande helt enkelt.
Det kan man lugnt säga. Du ska ha ett stort tack, Johan, för att du har skrivit den här rapporten.
Ja, tack.
Går det nog att få tag på någonstans om lyssnaren skulle vilja fördjupa sig?
Det går absolut att få tag i den. Enklast laddar man ner den från Klapphamn-institutet. På nätet, men den finns också att beställa i tryckt format om man föredrar att läsa tryckta skrifter och kan beställas också från Klapphamn-institutet.
Utmärkt. Då kommer jag att se till att lyssnarna dirigeras mot en länk som jag lägger upp på hemsidan.
Jättefint, stort tack för det och stort och mycket trevligt och givande samtal.
Detsamma måste jag säga, och jag ser fram emot vårt nästa samtal då vi går igenom hela den enorma luntan 68 kyrkan och Marx.
Just det, det blir 5 timmars sändning då.
Ja. Tack så jättemycket, tack. Johan. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av idéhistorikern och författaren Johan Sundén. Är du nyfiken på rapporten När teologi blev 68 ideologi? Etableringen av en Israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982 kan du ladda ner den på nätet och länken finner du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du kan också ge mig pengar via PayPal eller betala med Bitcoin eller varför inte swisha på swish 0768 943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. Senare i höst kommer jag också att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson, och turnén har alltså fått namnet The Liberators och är en bokturné. Jag kommer alltså inte göra stand-up och inte behöva vara rolig, vilket är väldigt, väldigt skönt. Istället kommer jag att tala om Det här är en svensk tiger och processen mot Aron F, det vill säga mig. Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom Det här är en svensk tiger ges ut på Samistat förlag. Ett förlag du har hjälpt mig att starta. Tack så mycket. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om Det här är en svensk tiger ska det bli roligt att få möta dig som har läst den eller som är intresserad av innehållet och de rättsliga konsekvenserna av både omslag och eventuellt innehåll. Oavsett vad så vore det roligt om du kom och gjorde mig och Henrik Jönsson sällskap. Vi kommer att vara
I Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 2 november i Stockholm på Skalateatern. Och där är det nästan utsålt som jag sa tidigare. Så vi kommer nog vara tvungna att boka en kväll till. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron Salong och Scen. Som alltså är Harrys ovanvåning. Den 10 november i Göteborg på klassiska Valand. Och den 11 november i Malmö på Slakthuset. Så biljetter till The Liberators hittar du alltså på theliberators.se, som du också hittar länk till på aronflam.com under fliken merchandise. Vad det lider kommer det alltså också bli en bok av processen mot mig med arbetsnamnet Processen av Aron F. Under tiden kommer det att hända mycket spännande både i och med dekonstruktiv kritik. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.